Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Check the weather app. Activate my base shield. Order a pizza. And save a galaxy on the brink of war as forces vie for control of the Alpha and Beta Quadrants. Download Star Trek Fleet Command today. Join millions of players and forge alliances. Defeat your enemies and build an epic fleet to dominate the galaxy. Download Star Trek Fleet Command free on the App Store or Google Play. Star Trek Fleet Command. You have the con.
Vår profil är liksom arkitektur och innovation.
Mm.
Så det är väl det, om jag ska beskriva vad är det som utmärker oss jämfört med andra byråer, så skulle jag säga innovation. Och boken som jag tog med, som har fått titeln är Attitude as Style, också som ett sätt att berätta om att arkitektur, ser inte arkitektur som en fråga om stil egentligen.
Utan, du gör inte det?
Nej, eller? Projekten ser väldigt olika ut. Det går inte riktigt att känna igen det här är ett Balacho-projekt. Det beror helt på vad det är för sammanhang, vad det är för frågor att lösa, vem motparten är. Arkitekter jobbar ju på uppdrag, men du har en uppdragsgivare, det finns en kommun, det finns en plats, det finns en historia.
Mm.
Och allt det där tillsammans skapar ju alltid någonting unikt.
Mm.
Och sen tycker jag att det är spännande att utforska olika sätt att gestalta.
Men är inte det lite, jag tänker inte det lite så här, för när jag tänker på arkitekter så tänker man ju ofta att de har ett signum. Så här, det där är typiskt Gert Wingårdh eller vad det är. Så
ja, alltså det är nog smartare att ha ett signum.
Ah.
Att man har liksom någonting som är igenkännbart och som man kan liksom förfina. Mm. Lite som vissa konstnärskap som verkligen fördjupar sig i det som
någon slags tema som man tar.
Ja, och det finns en styrka i det, verkligen. Ja. Jag har valt ett annat spår.
Ja.
Där det är mer kanske tillvägagångssättet och den här approachen som är genomgående och återkommande. Men sen kan resultatet få gärna vara olika.
Ja.
Och det tycker jag är spännande. Att det är så oförutsägbart, även för egen del. Jag vet inte vad som kommer ur det. Utan det ska bli spännande att se.
Ja.
Men det är inte sagt att det inte är viktigt hur det ser ut.
Nej.
Alltså gestaltning är viktigt, estetik är viktigt, men det finns inte ett svar.
Nej,
det finns
jag förstår. Många svar. Men jag tänker också när du säger så att om man inte, för kanske baksidan med att ha en väldigt tydlig stil är ju att det ser ganska likt ut och att man kanske inte är lika, nu bara jag liksom tänker högt här, men att man kanske inte är lika intresserad och liksom inställd på att bygga någonting utifrån den situationen, den omgivningen som finns, eller? För det är väl kanske, är det fördelen?
Det finns ju en stor fara med det och risk att man hamnar i en situation där man tycker att man har hittat lösningen och så är man klar med det och
just
så upprepar
så man
det. Och det funkar ju om din omvärld är statisk.
Mm.
Ja, då funkar det säkert.
Mm.
Men så ser det inte ut.
Mm. Nu menar ju inte jag alls att racka ner på Gert Wingårdh. Jag bara tog det som ett exempel på.
Ja, och jag tycker nog ändå att det är olika.
Ja.
Jag tycker att det finns ett utforskande i det också.
Ja.
Men Jo, eftersom vår omvärld är så föränderlig.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt spännande att få vara i den tid vi är nu. Där det händer så mycket saker och väldigt snabbt.
Mm.
Så vi ställer om vår livsstil. Vi har ständigt nya liksom, digitala lösningar som är rätt omvälvande.
Mm.
Ja, och det gäller ju att fråga sig, aha, vad innebär det för arkitekturen? Mm. Hur påverkar det vårt sätt att tänka kring vad vi planerar? Hur planerar vi städer? Hur planerar vi bostäder? Och vad är en arbetsplats idag?
Men jag menar, det är inte helt givet att man kombinerar arkitektur och innovation, eller?
För mig är det naturligt.
Ja, jo, det, jo, det förstår jag kanske från när jag har valt det, men liksom, det måste ju inte
nej.
Hänga ihop.
Men jag tror att vi utmärker oss som byrå.
Mm.
Att tycka att innovation är liksom viktigt.
Ja.
Det är bland det primära i vårt sätt att liksom angripa ett projekt.
Och vad betyder det då? Eller hur ser man det liksom i arkitektur, att man också är innovativ?
Det finns en del exempel i boken. Vi har, liksom, när vi utforskar innovation och drar det så långt vi kan, då tittar vi på experimentella projekt. Då fördjupar vi oss i frågor och försöker hela tiden så här, blicka framåt, vara proaktiva och ligga steget före och fundera över vad är det för innovationer som pågår omkring oss. Vart är det på väg? Och vad tror vi att det kan... Hur kan vi möta upp den typen av förändringar som arkitekter? Så jag nämner några projekt som vi har gjort inom Bellatrol Labs, som är vår experimentella studio.
Ja.
Som är verkligen...
Där går man liksom helt wild på något sätt, eller?
På sätt och vis kan man säga det.
Så det är inte så kommersiellt då, eller?
Absolut inte kommersiellt. Nej. Vad tycker vi, om vi får tänka själva utan uppdragsgivare, vad tycker vi är vår samtids mest relevanta frågor här och nu? Vad tror vi att vi kan, hur kan vi möta den typen av frågeställningar?
Gud, vad spännande.
Och så föreslår vi lösningar. Ja. Och då kan de vara...
Och hur ser de ut då? Nu
liksom blicka långt fram i tiden.
Det är klart det går att beskriva, även om det är en podd. Det går inte vissa bilder, men...
Du kan titta på bilder.
Jag kan kolla på
du
bilder.
Kan bläddra i boken.
Du måste bara så målande beskriva.
Jag kan beskriva... och det handlar ju också om att som arkitekt titta utanför själva den traditionella rollen och avgränsningen som en arkitekt har.
Ja.
Rita hus, till exempel.
Ja.
Eller göra en stadsplan.
Just det.
Vi tänker liksom i ett större sammanhang.
Och vad innebär det då konkret? Alltså att...
Ja, och då kan jag ta ett exempel. Ett projekt som vi har döpt till Bus Building.
Bus Building?
Ja, som Bus, you know, Bus.
Alltså inte som eller... Bus i bussar, utan som i Bus.
B-U-Z-Z. Ja, jag
fattar.
Ja, som ett insektsurr. Eller Bus, liksom också Buzzword. Då tittade vi på... När vi gjorde det projektet så hände det saker i samhället. Forskare larmade om bidöden. Insekter höll på att utrotas. Vi hade en rapport från FN som kom ut där man undersökte vad händer i världen när världens befolkning växer och medelklassen ökar i antal, och om alla ska ha den konsumtionsvana som vi har idag och vilja äta kött, så klarar inte jorden av att producera kött till alla de människor som efterfrågar det.
Mm.
Så FN skrev en rapport där man förordade att världens befolkning bör övergå till insektsproteiner istället för köttproteiner.
Mm.
Det tyckte vi var spännande. Så då började vi undersöka, men vad är det här med insektsproteiner? Hur funkar det? Vad äter man för något? Ja, men syrsor visade sig vara det som var mest populärt.
Ja. Okej. Okay. Ja, snällt.
Tackar. Och sen och då hade vi den här bidöden, och parallellt med det så var vi intresserade av när städer växer och de blir liksom de förtätas massivt och det blir svårt att komma framåt, att liksom fysiskt röra sig och transportera varor. Och då funderade vi på hur kan en stad vara mer självförsörjande på mat?
Ja.
Kan en stad vara självförsörjande på mat?
Ja.
Ja. Sannolikt inte, det är svårt. Men staden kan absolut producera mer mat än man gör idag och kan bidra till det egna behovet av mat.
Med hjälp av syrsor då bland annat?
Ja, kanske. Så då hade vi de här olika spåren.
Ja.
Vi måste få tillbaka insekterna till staden och till urbana miljöer, för vi behöver dem för att pollinera och och skapa gröna miljöer i städerna. Men vi kan också se insekter som föda.
Ja.
Och så har vi då staden och staden och dess struktur. Hur kan en stad börja försörja sig själv? Och om det är så att insekter är framtiden, och då gjorde vi undersökningar, eller vi gjorde mycket research och tittade på hur många människor i världen äter insekter egentligen.
Aha.
Och det visade sig att det är 2 miljarder som har det som en naturlig del i sin kost.
Aha.
Och det är rent...
Det är inte bara syrsor.
Det är allt möjligt. och jag menar, i Mexiko så rostar man dem och så ställer man fram det som nötter liksom till snacks. Och det är mest... Det är kulturellt. Så att tittar man på kräftor eller grodlår eller, det finns mycket som är konstigt egentligen.
Ja, jag tänkte
man
ju säga efter. Det, för att om man börjar så här, räkor eller kräftor har
exakt,
jag
ja. Men vi har liksom inte den kulturella vanan. Nej. Men många andra har det.
Ja.
Vi smakade på syrsor, det gick att köpa då. Och i alla fall, tillbaka då till någonstans så kokade det ner till ändå något som en arkitekt kan jobba med.
Mm.
Och då tittade vi på stadens struktur. Vad finns det i staden som är monofunktionellt? Mm. Som vi skulle kunna ge ytterligare... Som bara har en funktion.
Ah, okay.
som bara gör en sak. Men som skulle kunna göra ytterligare saker. Som till exempel producera mat.
Ja.
För det är också ett spår som jag tycker är intressant. Hur den växande staden och den hållbara staden behöver fler funktioner parallellt. Måste kunna göra mer än en sak.
Mm.
För annars så bara sprider staden ut sig. Mm. Och blir bara större, större, större.
Utan men vad betyder det? Hur det är så här byggnader ska ha flera funktioner? Eller
exakt. Mm. Och då vi kommer tillbaka till för insektsproduktionen. Så identifierade vi rondellerna som platser som vi har utspridda över en stad.
Mm.
Och där är det bara bilar som snurrar runt. Det är som en funktion.
Ja.
Och ibland står det en rondellhund som en något annat.
Just det.
Då tänkte jag, kan man inte ta vara på de här rondellerna och i mitten skapa en insektsfarm som producerar mat?
Ja.
Och så gör den det utspritt geografiskt i staden.
Mm.
För rondellen är en del av vägnätet, så det finns ju överallt.
Mm.
Så det är ett exempel på hur man kan landa i
den här gröna plätten i mitten av rondellen kan vara en insektsfarm.
Precis. Ett annat exempel. Ett första labsprojektet som vi döpte till Straw Scraper, där vi tittade på
Straw Scraper.
Ja. Som strån. Mm. Hur den framtida urbana vindkraftverk kan tänkas ut.
Mm.
Utifrån en teknik som finns idag som är i sin linda, som vi projicerade framåt. Ja, men det här kanske får samma utveckling som datorerna har haft de sista 50 åren.
Mm.
Från att vara en hel sal till att vi kan ha en liten mini-dator i fickan.
Mm.
Så då gjorde vi ett projekt där vi klädde Södertorn på Medborgarplatsen. Vi förlängde huset till
den
höjd.
Är det den här lite höga kåken på?
Ja, den var ju tänkt att vara nästan dubbelt så här
från
början. Ja, den som
blir på rumphuggen, ja.
Exakt. Mm. Så vi tänkte, om man ger den alltså den höjd som hade varit tänkt från början, och så använder man den strukturen för att producera el. Genom att täcka fasaden med tusentals strån som rör sig med vinden. Och då finns det en teknik som kan generera, små vindrörelser genererar el, piezoelektricitet. Idag är det bara mikrowatt, det ger inte så mycket effekt.
Nej.
Men vi tänkte, vem vet, i framtiden kanske vi får fram någonting. Och det görs studier på det i världen. Och då förändrar det ju hur en byggnad ser ut. Då har du liksom en fasad som är rörlig. Vi kan plötsligt få in jättemycket energiproduktion.
Och så låter det kanske lite grann när det liksom bajar i vind, eller?
Ja.
Lite som sådana här sädesfält som böljar för vinden.
Det var referens, det var inspirationen. Exakt. Och då börjar byggnader också bli liksom att de genererar, de genererar el, de inte bara konsumerar utan de skapar och bidrar.
Mm.
Också viktigt för framtiden.
Mm.
Att vi kan inte bara konsumera.
Jag tycker det där är superspännande. Jag tänker en hel del på det där, för att jag käkar de här luncherna.
Mm.
Det innebär ju också att det här är mitt kontor. Jag har ju liksom inget kontor.
Mm.
Utan jag rör mig liksom där mina luncher är. Och så använder jag det som... Mm. Och jag tänker mycket på det. Jag tänker mycket på det när man rör sig runt i stan. Så att det står så mycket byggnader överallt som, liksom, som används i så liten grad.
Mm.
Varför kan man inte liksom göra fler saker på andra tider än när de liksom är så här?
Absolut. IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin.
Mm.
De kom ut med en rapport för ungefär ett par månader sedan. Där de konstaterade att kontor används 10% av tiden. Men då har de räknat hela året och dygnet runt.
Mm.
De som räknar dagtid brukar säga 30%.
Mm. Ändå ganska lågt.
Väldigt, väldigt lågt.
Mm.
Så där har vi ju potential.
Mm.
Hur gör vi för att nyttja det vi bygger mycket mer effektivt?
Mm.
Det tror jag är en nyckelfråga för framtiden.
Mm.
Att vi kan inte fortsätta att bygga hus som står tomma.
Nej.
Vilket slöseri.
Ja, och jag tänker också att det kommer ju... Vad ska man säga? Jag stöter ju på ganska många som är som jag. Liksom, som helt uppenbarligen inte har någon hemvist egentligen. Utan man sitter ute på stan. Eller man sitter på ett hotell. Eller en hotellobby. Eller på en restaurang. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Det är ju så här, ofta så här superfina miljöer också. Att sitta i.
Mm.
Och också ett sätt, tänker jag, att... Men när man pratar mycket om vad ska man göra i stan när butikerna inte längre finns kvar på något sätt. Så man vill ju fortfarande träffa människor och skapa mötesplatser. Så det känns som att det kommer att bli liksom den typen av... Eller att man redan
absolut
tänker så.
Och även nu när vi är mitt i corona-isoleringen.
Ja.
Och jag tror att det kommer ju få effekter.
Du menar själv det här som händer nu, eller?
Ja. Själv sitter jag och jobbar hemifrån sen... Det här är fjärde veckan i hela företaget. Alla sitter hemifrån. Vi möts varje morgon på Teams och liksom stämmer av dagen.
Ja.
Men jag menar, det är väldigt många som nu börjar använda sin bostad som arbetsplats.
Mm.
Och det var ju ingen som trodde att man skulle göra det.
Mm.
Vi har ju rationaliserat bort arbetsrummet, arbetsplatsen. Vi har tänkt, nu när vi har laptops, då kan vi ju sitta och jobba lite var som helst.
Mm.
Man kan sitta i soffan eller vid köksbordet.
Mm.
Och det kan man göra då och då.
Mm.
Men det kan inte göra en hel dag. Så jag tror det är många som har lite ont i ryggen. Och så.
Mm.
Och jag tänker mig att när man har valt sig vid att det faktiskt funkar att jobba hemifrån.
Mm.
Och det funkar alldeles utmärkt att ha digitala möten. Så kanske man tänker om. Behöver vi verkligen så mycket kontorsytor som vi har idag?
Mm.
Kan vi reducera dem? Kan vi vara mer flexibla i hur och var vi arbetar?
Mm.
Så jag är rätt övertygad om att det kommer att få effekt.
Sorry. Det här är nackdelen med mina luncher. Att jag äter alltid fortare än mina lunchgäster.
Och jag glömmer att äta medan du pratar.
Du måste passa på.
Jag ska göra det. Det sista jag vill är att ha ett kontor som tror att man har hittat lösningen.
Mm.
Jag tror att det är farligt.
Mm.
Och jag har sett det också på andra kontor. Jag triggas av det som händer omkring oss. Det senaste vi presenterade är ett projekt som vi döpte till Stockholm Loop, som handlar om hur vi kan bättre ta vara på befintlig infrastruktur i våra regioner, storstadsregioner, som tunnelbanestationer eller pendeltågstationer, och förtäta mycket mer inom en radie av 500 meter och det gångavstånd 10 minuter. Det är ganska bra. Vi har en bra, välförsörjt läge med kommunikation. Och vår strategi är att här kan vi förtäta mycket och ta i. Och sen kan man freda andra områden. Därför att här har vi redan infrastruktur. Och anledningen till att vi satte igång det projektet var ett förslag från regeringen att man skulle bygga 9 nya städer för att försörja landet med bostadsbehovet.
Mm.
Men vi tror inte riktigt på att man ska bygga helt nya städer.
Mm.
Det är svårt att få en helt ny stad att fungera och bli levande. Det finns alltid en risk att det blir en sovstad. Du åker dit och sen ska du jobba någon annanstans.
Mm.
Kultur och service finns någon annanstans.
Mm.
Och då blir det öde på dagarna.
Så du menar ett sätt att liksom tackla bostadsutmaningarna i Stockholm är att förtäta?
Ja, absolut. Absolut. Ja. Och samtidigt...
Vad menar man då? Vad betyder det då rent så här konkret? Och bygger man hus på taken på de gamla husen?
Nej. Man verkligen man tar vara på den mark som finns och som inte är bebyggd.
Men innebär det att man tar parker och sånt och som försvinner? Liksom, och
så alltså, det är gröna ytor. Ja. Det är inga parker sådär nära tunnelbanan. Men
nej.
Oanvända ytor som inte är bebyggda är tanken.
Ja.
Och när man gör det så, när man förtätar så får man ju också en högre, det blir fler som bor, som bosätter sig, och då har du bättre förutsättningar att också skapa service.
Mm.
När du har en högre densitet.
Mm.
Och dessutom, vilket är lite i linje med det vi pratar om, att arbetsplatsen förflyttar sig och finns lite överallt.
Mm.
Jag tror att vi behöver arbetsplatser utanför city, utanför liksom innerstan. Man behöver kunna bo, man behöver kunna vara nära sin bostad, och det kan vara en ytterförort, men ändå ha tillgång till kontor.
Mm.
Och då kan den här strategin vara en del i det.
När man är här nära Slussen så tänker man ju såklart på Slussen.
Mm.
Hur innovativt tycker du att Slussenbygget är?
Ja du, Slussen är ju
man kanske väldigt... Inte, jag vet inte, vad det, jag vill inte ge mig in i någon Slussen-debatt, inte det.
Nej.
Jag menar. Jag bara liksom tanken på hur man... För det är ju ändå ett stort projekt som liksom...
Ja, absolut. Jag följde Guldbron när den kom.
Jag satt ju också här på första paketet.
Det var roligt. Och jag tycker den är väldigt elegant.
Ja.
Den där liksom siluetten som man ser.
Ja.
Sen är det en enorm bro.
Ja.
Den är väldigt, väldigt,
väldigt,
väldigt bred.
Stor för att liksom vara en ganska liten yta som den ska på något sätt försörja.
Eller? Den känns överdimensionerad.
Ja.
Det är så här spontant.
Ja.
Men i övrigt, själva Slussen-projektet har ju varit... exceptionellt i den mening att man har jobbat digitalt genom hela projekteringen. Så ett riktigt föredöme.
Hur menar du då? Alltså att man har typ...
Man har nästan inga ritningar, man jobbar med digitala modeller.
Mm.
Man bjöd tidigt in medborgarna att kunna titta in i en VR-modell och få uppleva hur det här ser ut. Och det finns ju mycket digitala verktyg som vi kan ta till oss och använda just för att kunna berätta om det som är planerat, och vi kan vara flera som går omkring och tittar på någonting som vi utvärderar gemensamt innan det är byggt.
Ja, just det. Har du alltid velat bli arkitekt?
Nej. Jag läste en naturvetenskaplig linje för att hålla alla dörrar öppna.
Mm.
Och sen jobbade jag på ett läkemedelsbolag en sommar. Jag tänkte jag skulle in i ett labb och jobba där med oftalmologi. Men vadå, jag insåg att det skulle jag inte.
det är väl ofta som man upptäcker saker, tänker
så
jag.
Det är bra.
Man testar så ser man, nej, det där var inte allt som jag trodde att det var.
Det ska jag inte göra.
Måste
jag
någonting annat?
Nej, så istället upptäckte jag designvärlden och konsthantverk.
Uh-huh.
Och det ledde mig in på arkitektur.
Uh-huh.
Så att jag var i Paris ett år efter gymnasiet för att läsa franska på Sorbonne.
Ja.
Och under det året bestämde jag mig för att stanna kvar i Frankrike och läsa till arkitekt. Men jag har kvar intresset för design, konsthantverk. Under studietiden så intresserade jag mig för mode. Jag tog kurser i glaskonst, lärde mig glasblåsning, olika tekniker.
Ja.
Tillsammans med en kompis så sydde vi upp små modekollektioner, fast vi kunde ingenting, men vi gjorde det ändå. Och vi lyckades sälja våra plagg i butiker. Vi gjorde smycken som vi också sålde. Och hade en liten så här, egna utställningar. Så att jag gillar hela skalan.
Mm.
Från det här lilla hantverket till vad är staden? Liksom.
Mm.
Hur skapar vi en stad som kan möta upp alla utmaningar vi har med befolkningsökning, luftföroreningar, epidemier.
Ja, just det.
Pratar mycket om social hållbarhet. Och det är ju, hur skapar vi, hur kan arkitekturen och stadsplaneringen stödja mötet? Hur kan man möjliggöra mötet?
Mm.
Och det kan man faktiskt styra med, till viss del. Lokaliserar man vissa funktioner på en viss plats, så att du har, om du aktivt har gjort ett projekt i Tensta som är ett studentbostadshus, ett torn, precis Tensta centrum, 18 våningar, det syns, för det är liksom högsta huset där med bara studentbostäder, och bottenvåningen har en stor tvättstuga som ska försörja 240 lägenheter, så den är ganska stor. Och vi tänker att det här är också deras mötesplats.
Ja.
Vi hoppas att de liksom connectar och träffar varandra.
Och då ni har byggt tvättstugan på det sättet, för att ni tänker så.
Det är Den är på entréplan.
Ja.
Du ser den när du kommer in. Varje gång du kommer in och ut så ser du tvättstugan.
Ja.
Och den är så pass stor att du kan sitta där och hänga och vänta ut din tvätt. Och jag, i Paris fanns det alltid tvättomater.
Ja.
Där man gick och liksom satt och väntade ut sin tvätt.
Det är ju en jättebra idé. Därför att det är klart, då sitter man där och väntar. Och så måste man... Så... Då blir det att man pratar med
den som bredvid. Ja, och då har man ju skapat en mötesplats.
Ja.
Som är så här en otvungen, en spontan mötesplats. Och dessutom en annan effekt är de får tvätta dygnet runt. Så det lyser ju, det är alltid någon där.
Ja.
Och det gör att studenterna som kommer hem sent på kvällen,
ja,
de tycker att det är en trygghet i att se att men det är någon där.
Ja,
det känns bra, jag är inte helt ensam.
Nej.
Och förhoppningsvis de andra som bor i området som är på väg hem från tunnelbanan, ja, men det lyser, det finns ögon ut på gatan. Så att det stärker också känslan av trygghet i området.
Mm.
Observera hur lever vi? Vad är under förändring? Hur arbetar vi? Hur vill vi fördela vår tid? Och hur rör vi oss i staden?
Mm.
Allt det där är liksom näring till en arkitekt.
Ja, men jag förstår det. Och jag tänker på det du sa i början där. Att för mig så kopplar ju det också till så här att inte ha en utpräglad stil. För att när man har det så låser man sig också,
ja,
tänker jag. Så här. Mm. Jag brukar ju tänka på mina luncher. Jag tänker alltid på mina luncher. Hela min värld utgår från mina luncher. Men för mig är ju luncherna mitt sätt att hela tiden utsätta mig för... Att hela tiden vara på språng. Liksom. Att utsätta mig för nya idéer, nya perspektiv. Mm. Och försöka fånga upp saker och ting som jag på något sätt fastnar för. Att inte liksom fastna i så här, du vet, att alltid käka lunch med samma gamla kompis. Liksom.
Mm. Mm.
Om du förstår vad jag menar. Så att jag förstår, om det är så du tänker så jag förstår liksom den
exakt.
Där...
Vad blir det för kaffe?
Svart kaffe där tror jag.
Bryggkaffe.
Ja, och cappuccino.
Cappuccino?
Ja.
Det blir på havremjölk, funkar det?
Ja, det funkar jättebra, tack. Men hur ser du till att hela tiden liksom vara på språng då, liksom, att utsätta dig för de där? Liksom. Har du något system eller någon struktur för det?
Framförallt så intresserar jag mig för sånt som ligger utanför arkitekturen. Jag läser väldigt lite arkitekturtidskrifter.
Ja.
Utan jag är mer intresserad av sånt som jag inte kan någonting om. Och hur tänker techvärlden?
Ja.
Och vad händer?
Men det är väl också ett bra sätt, tänker jag, att få in, att liksom försöka ställa sig utanför sitt eget perspektiv på något sätt. Sådär också.
Ja, och det då får jag väldigt intressant input. Och så tänker jag, men vad händer där?
Vad svarar du på min ständiga fråga, nämligen vad är din bästa idé?
Sluta monoprogrammera.
Okej. Då måste du utveckla det.
Allt vi skapar och bygger måste vi ge fler funktioner. Inte bara ensidigt bostad eller ensidigt skola eller ensidigt kontor. Vi måste kunna använda det.
Det ska inte bara
saker.
Vara en rondell, det ska vara en sexpark.
Exakt.
Is Acast Recommends. Every week we pick one of our favorite shows, and this is one we think you're gonna love.
Hey lady, it's Terry here.
And Dr. Dom, and we're the hosts of the Her Space podcast. In a world where Black women are often underrepresented and misunderstood, we need more safe spaces to just be.
Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for Black women. Be sure to tune into Season 4, Episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends. And check out Her Space wherever you listen to podcasts.
Acast is home to the biggest podcasts from the U.S. and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via Acast or wherever you get your podcasts.